Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Rögle har gjort klart med backen Valtteri Kemilainen. Finländaren ska spela OS för Finland och ansluta till Rögle efter spelen i Peking. Spela inte högt med ditt kapital. Kontakta oss på Vågen så hjälper vi dig med smarta placeringar. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Men nu då? Nu då ska väl ändå vårt uppsnack i Röglepodden vara på riktigt. För nu ska det bli match i SHL igen för Rögle borta mot Djurgården. Linus Alin, Daniel Roth. Det är hockey.
Ja, annars vet du det. Nej, men tack ska ni ha för denna veckan. Vi ses nästa när vi har lite match på att prata om.
Det är hockey. Ja, men det är faktiskt inte självklart att säga den meningen.
Nej, men vi väljer att ta denna veckans avsnitt i positiv anda och konstatera att Rögle med allt att döma ska spela match igen, som du säger, igen mot Djurgården borta. Och sen är tanken att man också ska möta Timrå gånger två på hemmaplan måndag, tisdag nästa vecka. Och sen får vi väl hoppas att restriktionerna lyfts om någon vecka, så att det finns väl ändå lite positiva vindar här, eller?
Ja, det gör det ju. Och även om jag avskyr klyschan ta en match i taget, så är det ju faktiskt det man måste göra fortfarande i pandemins Sverige och världen.
Ja, det är snart kanske vi kan ta två matcher i taget.
Precis. Ja, men nu ska det bli match i alla fall, av allt att döma, som du sa, Linus. Och man möter, Rögle möter alltså Djurgården på borta is, Jumbo Djurgården med Joakim Fagervall som tränare, som hade två segrar. Han fick en mardrömstart. Ja, ni kan allt det där, ni som lyssnar på det här. Men Rögle behöver ju få upp sin ånga efter, ja, två ofrivilliga covid-uppehåll nu.
Ja, men så är det ju. Vi minns en lördag, känns som en evighet sen nu, den 15 januari när du var i Göteborg och så Frölunda Rögle. Sen dess har ju faktiskt Rögle bara spelat en match mot Örebro borta, och det är ju snart 3 veckor sedan. På lördag är det 3 veckor sedan. Så att, det är väl ett Rögle som reser till Stockholm med en svårbedömd form.
Ja, och dessutom har det ju varit, när man har spelat, inte minst i senaste matchen, det var 8 spelare ur A-truppen som inte var med, som inte kunde vara med av olika anledningar. Så det var ett kraftigt försvagat Rögle som förlorade där. Men det ser ändå bättre ut nu på den fronten.
Ja, det gör det ju. Samtidigt så är det ju, Daniel kommer att gå in på det snart. Han har varit i arenan och kollat träningen idag. Men det är ju en tillfällig och en ny verklighet som stundar för Rögle nu. Ett extra antal matcher utan Adam Tambellini och Dennis Everberg i laget. Deras 2 vassaste målskyttar. Så att där har man att göra för att kunna få ut produktionen på andra spelare. Och det är ju ett Rögle som har haft struligt med målskyttet senaste tiden.
Samtidigt så är det om Rögle spelar ohemult mycket under hösten med CHL och allting, så har de fått lite tid att slicka sår och få tillbaka rätt så mycket. Nu är liksom alla utom de här två och alla Lesund tillbaka, vilket innebär att de kan kanske sprida istid lite mer och kanske ta lite kliv mot den här maskinen som rullar på när de har mycket friska spelare att tillgå.
Jag vet inte i vilken ordning du vill ta det här, Daniel, från din träningsrapport. Men Linus nämnde då att Adam Tambellini och Dennis Everberg är borta, så är ju 2/3 av första kedjan borta. Om du vill börja i den änden eller om du vill börja som vi brukar göra, bara målvakt för målvakt och backpar och kedjor.
Nej, men vi kan väl nyhetsvärdera och säga att det är ju ändå en stor grej. Vilka är tänkt att axla manteln som första kedja nu? Och där blev ju svaret ganska logiskt, får man säga. Leon Bristedt som är kvar där får nu istället kampera ihop med Ted Brithén och Anton Bengtsson.
Kommentar på det, Linus?
Kommentar. Logiskt, jag hade väl inte förväntat mig någon annan lösning än den lösningen faktiskt när Tambellino och Evenberg försvinner, utan Bengtsson och Brithén har spelat med varandra jättelänge, känner varandra utan och innan. Bristedt och Brithén har haft kemi tidigare säsonger, och två spelare som har pratat ganska mycket genom åren, vill jag minnas, om att de tänker hockey likadant och sådär. Och dessutom då Bengtsson och Bristedt är väl de två spelarna som man pekar främst på. Bristedt ska bibehålla sin produktion och Bengtsson vill väl säkert nu upp i den han hade i början av säsongen, om man tittar på vem som ska ta över fanan, framförallt då efter Tambellini när han är borta. Så det kändes som en väntad lösning.
Enda egentliga alternativet hade väl varit att stoppa in Bengtsson med Ferguson och Edström och på något vis återuppfinna deras ändå beprövade kemi. Men man måste ju försöka skaka fram det bästa man har till någon slags ledande kedja som ska förmodligen och i deras fall förhoppningsvis bära produktion i det här laget. Och då vaskar man liksom fram de tre starkaste äggen, så är det ju de tre man hamnar på.
Ja, och sen är ju Bengtsson är väl kanske inte samma spelare som... Jag ser inte på honom likadant som jag gjorde inför säsongen i alla fall. Att vad hans styrkor är och vad hans kapacitet ligger gällande att producera och kliva fram där. Så att det känns naturligt att han ska vara i en sån offensivt lagd kedja som ska bana väg för Rögle.
Kanske också kan kickstarta säsongen lite grann för Brithén, som av skäl som vi har diskuterat haft det lite motigt och varit ur laget en längre tid. Och även Anton Bengtsson som gick som en oljad raket under hösten och sen har haft sina motgångar, bland annat i form av den här hjärnskakningen. Så kanske kan de här tre uppfinna någonting tillsammans. Bristet har väl varit undantaget då, någon slags poängmässig garant och konstant hela säsongen.
Vi kanske ska fortsätta att ta kedjorna innan vi går bakåt i leden, eftersom detta ju får följdeffekter för övriga kedjor också.
Ja, men det kan vi göra. Det känns som att strukturen är någorlunda intakt där. Det finns en kedja med Linus Sjödin, Ludvig Larsson och Oskar Ståhl Lyrnäs, som har kamperat ihop tidigare. Marco Kasper tar plats med Brady Ferguson och Adam Edström, som också spelat ihop. Och sen en fjärde kedja med Filip Granat, Mattias Sjögren och Tyler Kelleher, som också har spelat tillsammans. Så att det är egentligen första kedjan som är nykomponerad där, kan man väl säga.
Det blev inte så stora följdeffekter av den. Kan man bort välja att hålla ihop stora delar av hur det har sett ut tidigare?
Ja, men det är väl någonstans rimligt om du tappar... Det är ju bara två spelare förutom Allen Lesen som saknas. Och de är ju från samma kedja, så det är väl rimligt att inte dra i hela båten där, utan försöka stoppa in. Och de här två har ju varit lite in och ut i laget av skademässiga skäl. Så att, så blev det.
Då är det någon J-spelare där som inte är med jämfört med senast.
Ja, Oliver Ternström var med på dagens träning och det är väl rimligt att anta att han är extra forward imorgon kanske.
Där har ni forwardsuppsättningen. Backuppsättningen då? För där var det ju också, det var ju 4 av 8 ordinarie borta senast mot Örebro. Så att här är det väl en del skillnad nu.
Ja, det är det ju. Men ganska mycket också tillbaka till vad det har varit. Tony Sund är återförenad med Lukas Ekstahl Jonsson. De spelar ju tillsammans mycket i början av säsongen. Samuel Jonsson är kvar med Samuel Johannesson. Och William Wallinder spelar ihop med Ryan McKiernan. Det får vi anta är de tre startande backparen. Sen finns det då ett fjärde backpar med Eric Jelena och Oscar Hassel.
Det betyder ju att Eric Jelena är tillbaka, men i så fall inte in på sex backar.
Nej, jag återkommer till det. Han har istid både i powerplay och boxplay, så att han lär tror även i boxplay. Jag tyckte han tränade på det idag i alla fall. Så att han lär väl få sin istid, men han är inte på sex backar i alla fall i startuppställningen.
Nej, tidigare avsnitt har vi pratat en del om vem är sjua och vad betyder det egentligen, och sen så har man snurrat ganska friskt på de här sju backarna där istiden mellan dem har inte varit så stor diff trots allt, så att det ska bli intressant att se hur man matchar Gelina i det här fallet då mot Djurgården och kanske även lite på lite längre sikt i de här två Timrå-matcherna för att se om han är sjunde valet eller om det bara är en lek med siffror på något vis.
Erik Gelina har ju varit borta och det har ju funnits exempel tidigare. Jag vet att jag har pratat om det någon gång tidigare i något avsnitt, att när någon har varit borta så är det inte alltid Cam Abbott puttar in den spelaren direkt där han spelat tidigare, utan fått arbeta sig uppåt igen till sin vanliga plats. Är det det vi ser igen här med Erik Gelina, eller tror ni att det finns någonting annan, någon markering här att men du har inte varit så som vi har hoppats på, så du får arbeta upp av den anledningen? Eller är det bara så att han kanske har varit, behöver mindre istid nu för han har varit borta länge? Eller vad kan vi spekulera om?
Det finns ju jättemånga tänkbara anledningar för att han nu är uppsatt som sjunde back. Alltså, jag har gjort någon intervju med honom för några veckor sedan där han berättar liksom om den här smällen han fick när Rögle var uppe i norr, den här jättetacklingen, och att det är hemma honom ett tag, och det var först sen några matcher därefter som han kände sig 100% igen tillbaka, och sen så har han varit borta ännu mer och det har varit väldigt hackigt. Men rent spelmässigt så är ju Erik Gelina långt, långt från de tilltänkta höjderna, har varit långt, långt från de tilltänkta höjderna under sin första tid tillbaka i Rögle. Jag tror både han själv och framförallt liksom Chris Abbott med kollegor förväntade sig att han skulle gå in och vara ett eller tvåa på Rögles backsida och ha den rollen från, kanske inte från start, men absolut vid det här laget i alla fall. Och så är det ju uppenbarligen inte.
Nej, men känslan är väl att det är någonting som klabbar. Han är ju ändå statusmässigt är han på en hög nivå. Det är ändå en back som skrev på ett NHL-kontrakt, kom tillbaka efter det. Även till att han ska inte behöva... Han är ju på en annan platå än de här som får liksom jobba sig in rent statusmässigt, tycker jag. Jag ställde faktiskt frågan till Cam Abbott idag om det finns någonting som hindrar honom eller varför han är i liksom utanför de här tre startande backparen.
Oj, det låter som att det kan vara en lite sådär halvkänslig fråga att ställa till Cam Abbott.
Ge oss facit, ge oss facit.
Nej, det är väl inte den typen av den typen av frågor måste ställas, men det är sällan texten läggs ut, eller man ska säga, att man får så utförliga svar. Han sa väl bara kort att han är liksom han är fullt liksom tillgänglig, det är inga konstigheter. Men också att liksom, ja, finns inte så mycket att säga där. Han är där och han ska spela. Han har liksom, han kommer att få istid i powerplay, och jag tyckte han sa boxplay också. Men ja, vi får väl se det. Men det är, som Linus säger, rent prestationsmässigt så är det nog rätt stor diff mellan förväntan och utfall än så länge.
Visst hade vi väl ändå ämnet uppe när han var på väg tillbaka. Hur klarar sig Erik Gelina, även om han grundmässigt har en hög kapacitet, hur klarar han sig utan Moritz Seider som ju var dominant under förra säsongen? Det hade vi väl ändå uppe?
Ja, det hade vi uppe. Sen är det, alltså det som jag sa innan, det finns många möjliga anledningar till detta. Alltså det har gått covid-smitta i laget och han har haft sina skadebekymmer och haft känningar hit och dit och saknats i matcher. Så jag vet inte om man vill liksom matcha in honom lugnt och stadigt på något vis. Eller så är det bara att de rankar honom som sjua just nu. Att det är backar som helt enkelt är bättre och före i den kön. Det kan vara både en lurig, lite halvkomplicerad anledning som är svår att liksom säga om. Eller så är det precis så enkelt som det ser ut på pappret just nu.
Det är svårt om man inte har hela bilden av och vet hur mycket han, i vilket fysiskt skick han är i. Det har vi ju ingen insyn i. Men någonstans är det ju lite märkligt ändå att han är sjunde back. Om han nu är fullt tillgänglig, att liksom William Wallinder spelar på tre back på, men inte Erik Gyllenhaal. Det hade ju varit mer rimligt att typ Gyllenhaal hade spelat med McKiernan eller kanske med Ekestål han har gjort innan.
Ja, och Cam Abbott säger ju att han är, nu sa han ju det till dig också, att han är fullt tillgänglig. Sen kanske inte det är hela sanningen, det vet vi ju inte, men någonstans får man utgå från det då i alla fall.
Absolut, att han är fullt tillgänglig nu, men i vilket liksom fysiskt skick han är, hur mycket han har kunnat träna, om man liksom bedömer att han är tillbaka liksom fysiskt. Det är väl det som gör att man får spekulera om ett svar.
Exakt, och därför det är ju liksom Djurgårdsmatchen och de här två matcherna om Timrå. Alltså var tar Erik Gyllenhaal vägen i hierarkin? Hur mycket får han spela? Ja, vi kommer ju säkert göra någon intervju med honom under den här tidsperioden också. Så det finns nog läge att återkomma till det här ämnet nästa vecka.
Jag ska bara säga att det blir ju, i och med att Tambellino och Everberg försvinner, så slås ju deras kanske största vapen, powerplayet, sönder också. Kan man nämna efter att ha sett träningen idag att det ser ut som att man löser det med att Oskar Ståhl Lyrnäs går in i den formationen där tidigare Everberg, Tambellini, Bristedt, Ekeståhl och, hjälp mig, Anton Bengtsson. Där såg jag nu Ted Brithén var med och Oskar Ståhl Lyrnäs. Och i den andra uppställningen så spelar då Gyllenhaal, och där finns även nu Ryan McKiernan.
Två backar är det.
Där är två backar i den. Där är tidigare, i brist på alternativ får man säga, William Wallinder fick någon chans där.
Om vi stannar till lite mer kring backsidan, så är det ju så att det är inte bara Erik Gyllenhaal som har ett frågetecken kring sig nu då, utan vad håller övriga backar för form? Ryan McKiernan var ju inte med senast heller. Har varit ett frågetecken i sin formkurva. Tony Sund har faktiskt inte spelat särskilt mycket. Nu har han varit avstängd två matcher, men han var ju borta i slutet av december också några matcher. Då gick man ut med att han var krasslig. Har spelat något i CHL också. Men sen segern mot Skellefteå 11 december så har han bara spelat två SHL-matcher. Det är inte mycket på den här tiden. På grund av då avstängning, att han har varit borta tidigare en gång också, och så covid-utbrotten i Rögle som påverkat Rögles spelschema. Så var befinner sig Tony Sund? Det är också ett frågetecken.
Ja, men frågetecknen är ju i största drag knutna till backsidan. Det var ett frågetecken inför säsongen, tyckte vi och många. Och frågetecknen har lite grann bestått under säsongen. Det är inte glasklart vem som är, som jag har varit inne på och som ni har pratat om också. Det är inte glasklart vem som är back 1, vem som är back 2, 3, 4, 5, 6. Det är lite grann hur tärningen snurrar. Så att, det vill nog till att backarna där positionerar sig. Och, ja, det kommer ett tillskott också här, vad det lider om.
Precis. Valtteri Kemilainen från Finland. Vi välkomnar alltid finländare till vår region. Så är det. Eller jag i alla fall. Tycker det är spännande profiler. Valtteri. Men vi kanske ska prata mer om honom alldeles strax. För jag tänkte också framåt sett i Rögle. Är det inte så att ändå Oskar Ståhl Lyrnäs har visat rätt bra form i de matcher som spelats? Kanske inte över 60 minuter alla gånger, men det finns någonting där. Han har växt in i SHL-rollen.
Ja, definitivt. Mycket spännande spelare. Har tagit kliv. Som du säger, har kanske inte den här jämnheten. Han är, som många har varit, den här säsong 1 i Rögle. De upp och touchar höga höjder och sen försvinner kanske lite grann. Det ska ju bli mycket intressant att se hans nästa säsong när han börjar på en annan platå. Men han ser ju superintressant ut.
Jag blandar högt och lågt här, från back till forward till målvakt. Även om Rögle har förlorat så har Kristoffer Rifalk varit mycket bra en tid. Han släppte en puck mot Örebro som kanske inte var jättebra, men i övrigt han var väldigt bra i övrigt igen, trots förlusten. Så Kristoffer Rifalk känns som en trygg sista utpost nu i Rögle, är min analys.
Ja, absolut. Det känns som det har blivit ganska tung vikt lutad mot honom vad gäller speltid. Kalle Klang skulle ju spela ett JVM. Skada sig inför, vet inte riktigt liksom i vilket fysiskt skick han har varit. Sen återkomsten, man har inte spelat särskilt mycket. Det är intressant att se när det blir mycket matcher nu. De börjar dela lite mer på istiden som de gjorde ganska mer frekvent ett tag i höstas. Men helt klart, Rifalk har ju varit en, också någon slags konstant i det här.
Det var mina tankar och funderingar kring laget. Ska vi släppa det och gå över till... ja, han tillhör ju också laget. Dennis Everberg såklart. Men han är ju, kommer ju inte vara med mot Djurgården för han lämnar.
Nej, men det var ju lite överraskande när man kom på träningen idag och såg Everberg. Tänkte, jag blev lite förvirrad. Ska han vara här? Ska inte han åka till OS?
Liksom? Ja.
Men vi fick prata med Dennis efteråt och han bekräftade ju då att han har haft covid i förra veckan. Och han pratade lite om den tiden och jag bandade honom. Jag tänkte vi skulle bjuda lyssnarna på både lite om förra veckan och vad som ligger framför honom.
Jag åker iväg imorgon 04.00 till Stockholm och där ska jag göra lite tester på... Ja, jag tror det är väl något speciellare labb liksom. För jag fick ju covid förra veckan tror jag det var. Har gjort en massa tester varje dag och testat negativt sen i måndags nu tror jag det. Och sen ska jag då flyga ut på lördag är planen.
Är det med resten av laget eller det blir någon egen resevariant för dig?
Det blir en egen resevariant för mig.
Okej, det är ju extremt mycket fokus på covid och över 200 har tror jag testat positivt där borta. Hur förhåller man sig till alltihopa när det blir så otroligt mycket fokus på detta?
Alltså, nu är det väl, känns det väl positivt att jag har haft det liksom. För då är väl minska risken att jag får det igen. För det är ju det är inte lätt att... Alltså, jag hittar ju av en slump liksom, jag har inga symptom och jag har mått bra och jag har tränat under tiden på egen ort liksom, så att det är klart det är jobbigt att man fick det där då, men sen att man tillfrisknar och liksom får det ur kroppen, det är det som är viktiga, för det är en massa värden man ska kolla och för att ja man ska klara de negativa testerna. Och
finns det någon oro i det att en värld som jag antar att du inte helt insatt i, att det ska skita sig, att världarna ska ligga liksom på fel ställe, eller du är helt lugn med att du kommer att komma iväg?
Ja, det är man. Jag har inte riktigt tänkt på det. Jag litar på att de testerna jag har gjort är negativa och att de är bra liksom, så att jag måste ju lita på doktorerna.
I vilken form begär sig Dennis Everberg iväg till OS?
Ja, ur matchform kanske. Men det var ett tag sedan. Men förhoppningsvis går det snabbt. Liksom. Jag tror första matchen är på torsdag nästa vecka. Så att man hinner få några träningar där borta. Och det med högt tempo. Så att det ska nog gå snabbt.
Vad åker du med för förväntningar på ert landslag och på turneringen som ni står inför?
Att Ryssland är tydliga favoriter och förhoppningsvis får vi dem i en final och kunna vinna där. Man vill göra det bättre än förra gången. Då kändes det som att vi var väldigt snöpligt liksom, att vi åkte ut mot Tyskland i en kvart. Ett väldigt bra Tyskland, men och man hem utan liksom att vinna, så då är det inte så roligt.
Ni har bara spelat en match här sedan den 15 och drabbats av två covid-relaterade uppehåll med laget. Hur ser du på den situation som har blivit i SHL för ert lag, Rögle?
Ja, men jag tror det är svårt för alla lag. Liksom. Alltså, det är många som folk känner inte av symptom liksom, och då egentligen så varför ska man testa sig? Sen gör vi det ändå. För att liksom försöka få bukt med och följa reglerna vi har liksom, så att det är inte så lätt och sen sprids det snabbt.
Bengtsson, Britén, Bristet ser ut som någon slags ny ledande kedja. Vad har de för förutsättningar att kunna bli liksom en producerande kedja och ta vid där ni andra tre slutade?
Nej, de har alla förutsättningar. Både Bristet och Bengtsson är väl precis utanför OS-truppen. Liksom. Så att det ska nog gå bra, tror jag.
Hur kommer du att följa Rögle under den här tiden du kommer att befinna dig i Peking? Hur tror du att du kommer att följa dem?
Ja, jag tror det är sent på natten, 7 matcherna, så att vi får se om man kommer att vara vaken. Det är väl i så fall om det är någon tidig lördagsmatch man hinner se. Men jag tror det är väl något 7-8 timmar och sånt, så att det blir nog svårt om det är 7 matcher.
Dennis Everberg ska ju till OS då alltså, och nu har ni hört honom. En som också är på OS är ju Valtteri Kemilainen. Jag ber om ursäkt för om mitt uttal inte är så finländskt, men jag försöker i alla fall utifrån hur jag tror det kan låta.
Kemilainen.
Kemilainen. Ja, kanske. Ni som kan finska, rätta mig. I alla fall, kommer in till Rögle, nyförvärv, när OS är klart. Och en rightfattad back. Så då blir det ju en leftfattad och en rightfattad finländsk back i Tony Sund och Valtteri Kemilainen. Sen om de kommer att få spela ihop, det vet vi ju inte.
Det är väl inte omöjligt. Det är kanske en tvåstegsraket detta. Ett sätt att få lite fart på Sund kanske. Hittat en lekkamrat rent egenskapsmässigt. En klubba åt varsitt håll och... Så ser det väl ut som att det skulle bli mycket förvånad om inte de två börjar ihop i alla fall.
Jag kan ju bjuda lite grann på försmak om ni lyssnar på det här innan en artikel med Tony Sund kommer ut som jag håller på och skriver. Det jag har pratat om med Tony, och han fick ju då beskriva Valtteri Kemilainen, för han har spelat mycket mot honom under sin tid i Finland. Han har spelat med honom i en landslagsturnering. Det var ju Beijer Hockey Games i fjol nere i Malmö. Så han konstaterar ju då att det är en tvåvägsback. Han gillar att ha mycket puck. Han är bra i powerplay. Kan även spela boxplay. Det kommer vara en spelare, tror han, som gör nytta för Rögle. Ungefär så, sammanfattningsvis. Kanske inte några bomber och granater med explosioner av oväntade lovord. Men ändå en slags bild av Valtteri.
Mm. Man kan väl säga att han...
Han har mycket poäng också.
Ja, det har jag gjort. Framförallt en stark säsong i KHL på det privata kontot, om man ska säga. Han har spelat hela sin karriär i Finland. Gjort 7 hela säsongen, tror jag, i liga, högsta ligan. 2 i djup och 5 i tappare. Han fick då ett kontrakt med Vityas Podolsk.
Kan vi ta det en gång till?
Vityas Podolsk. Om du ber om ursäkt för din finska, så vet jag inte vad jag ska börja med min ryska. Men denna klubben är ju då i skrivande stund på 10:e plats i den ena sån här konferensen. De har 11 poäng upp till slutspelsträcket. Så det är väl helt enkelt så att den här klubben vill offloada lite en tung lönepost. Och det händer ju emellanåt att man... Kapa lönebudgeten, och det var väl där Rögle kom in i bilden, som väl hade lite kräm över att satsa.
Och det är ju då en back in på kontot i den backuppsättning som har varit omgärdad av vissa bryderier.
Ja, och när Lesund försvinner också säsongen ut, så vi pratade redan innan Lesunds skada om behovet att förstärka på backsidan. Nu blir det ju än mer akut för Chris Abbott och resten av Rögle-ledningen att göra någonting där. Och på pappret, utan att ha sett Kemilainen spela, så är det ju en toppback. Alltså om man tittar bara rent statistiskt och karriärmässigt och är iväg på OS med Finland nu, som du sa, Hjelm. Alltså det är ju en spetsspelare de har plockat in, i alla fall på förhand.
Ja, på pappret är det, alltså rent meritmässigt, det är inte superlångt ifrån Tony Sund. Det skiljer inte sjömil mellan de två. Men det känns som att värvningarna har ju inte motsvarat förväntningarna på backsidan, tror jag. Tycker jag, och det tror jag inte. Det tror jag, om man ska pressa ansvariga på ett svar, så tror jag inte de tycker det heller. Så att det behövs ju fyllas på med kraft på backsidan. Kanske med en back till. Men meritmässigt ska han ju vara en första back i det här laget.
Kan inte du göra den intervjun där du pressar de ansvariga för att få det svaret?
Jag kan ställa frågorna, men jag kan inte garantera att jag får svaren.
Nej, men ja, det kanske kommer in ytterligare någon spelare innan.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, Knarklangan, Opioiderna och Tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Transferfönstret stänger innan deadlinen där, 15 februari.
Det är inte omöjligt.
Det tror jag snarare är sannolikt att det gör.
Och vad tror du då, Linus, på vilken position?
Alltså jag är väl inne lite på Daniels tanke där. Det kan mycket väl dansa in en back till. Men jag tror också att en ytterforward hade kunnat vara aktuellt. Man tittar där också. Det beror såklart helt på vad det är som dyker upp för typ av spelare. Till vilken peng, vad man ser man har för behov och vad det är för typ av människa också. Om man ska ta in någon i det här läget på säsongen så ska det ju vara någon som man vet eller i alla fall är nästan säker på kan gå rätt in i en grupp och passa in och liksom tillföra även utanpå isen. Får inte liksom rycka på dynamiker och sådär, för det kan ju vara känsligt att komma in ibland i en helt sammansatt grupp ju. Men jag vågar inte säga om det är en back eller forward man tittar på mest. Jag hade inte blivit förvånad om liksom det kommer in en back eller en forward.
Jag tror så här, värvar de en forward så tittar de på spets. För på forwardsidan finns bredden, där finns liksom grovjobbar och där finns folk att stoppa in. Den är ganska bred, den uppsättningen. Men när det gäller backsidan skulle jag inte bli förvånad om det kom in en bredd, en komplementspelare. Kanske en lite lesund typ, alltså som kanske har ganska skral poäng facit liksom, men som är erkänns som en kanske fysisk back som är duktig i boxplay till exempel, som kan fylla en bredd roll eller en kanske inte så glammig roll.
För i boxplay har inte Rögle fortfarande så bra siffror.
Nej, det har de inte, och det går inte att blunda för. Det är ju inte tillfällighet. Där har man ju saknat liksom Lesunds fysik. De har inte så mycket stora, starka backar. Så att nej, de är nog en boxplay-back kort, det tror jag.
Vill ni fråga mig vad jag tror om det kommer in någon ny spelare?
Ja, det vill du.
Ja, och då svarar jag så här att jag tror det. Och jag grundar det på en spaning. Men frågan om jag ska ta den redan nu.
Ja, det är perfekt. Du älskar övergångar. Det är perfekt.
Eller hur? Men då ändrar jag lite i vårt körschema här.
Det är okej.
Det är okej. Jo, det är så här att jag har varit inne på det tidigare, eller vi har det. Alltså Rögle är ju ligans effektivaste lag. Och det var ju så länge, vi diskuterade det och man ledde serien och så vidare. Och så ställde vi oss frågan, men räcker det här en hel säsong att leva på det? Och jag tycker ju mig kunna utläsa bara av poängskörden att nej, det gör det inte. Och det har redan börjat visa sig att det inte gör det. Och därför tror jag att det behöver komma in en poängproducerande forward till, och att det kommer att komma in en sån. För om man tittar, Daniel, du var ju frågade mig här om dagen. Vet du när Rögle vann 2 matcher i rad senast? Och jag visste ju att det var en bit bak, men jag kunde inte tänka att det var så länge sedan. Det var alltså 2 och 4 november som man vann 2 matcher i rad. Därefter, nu är det risky, för nu är det mitt huvud som räknar plus och det kan gå snett.
Uh-oh.
Men
Linus ska pudla sen så att
ja, det här var inte kopplat till dig, Linus, utan jag vet bara att jag har gjort fel förr och kan göra det igen. Men jag tror att det är ganska nära sanningen om det nu inte skulle vara 100% sant.
Gör du fel nu så är hela avsnittet förstört. Varsågod.
Ja, men efter de här två matcherna när man vann i november har Rögle spelat 17 matcher. 17 gånger 3, det blir 51 poäng. 17 plus 17, 34 plus 17, det blir 51. Det måste det bli. Och då har jag fått det till att Rögle har tagit 23 poäng av de här 51 på de här 17 matcherna. Det är inte något facit för en serieledare. Nu är man ju inte där i serieledare i och för sig, men ni fattar vart jag vill komma. På de senaste 10 matcherna så har man tagit 12 poäng av 30. Ja, ni vet, 10 plus 10 plus 10 är 30. Det är, jag tycker det finns signaler här. Man kan konstatera, ja, det har varit covid-utbrott. Ja, det har varit rörigt. Ja, de har haft spelare borta. Men sen början av november, där kan man inte sträcka tillbaka så långt alla de här problemen. Det finns ett större grundläggande problem om man strävar mot SM-guld som Rögle gör. Därför tror jag att det kommer att komma in en spetsforward till.
Jag hade också en spaning på det här. Det är jätteintressant. Jag hade en spaning på det här temat, en liten minispaning. Jag nämnde i början att Rögle haft strul med sitt målskytte senaste tiden. Liksom siffrorna för antal gjorda mål i de senaste omgångarna. Om vi börjar med Örebro-matchen och går bakåt, är det 1-1-2-2-3-2. Det är liksom, ja, det sen förlorade de 5-4 hemma mot Djurgården, så då gjorde de 4 framåt. Men det är de senaste matcherna, antal mål man har gjort. Och det är ju en stor kontrast, om jag minns rätt, från början av säsongen där det kändes som att de bara gjorde mål på allt i princip hela tiden.
Jag tycker det där talas i tydliga språk. Nej. Och det får vatten på min kvarn. Jag vill också tillägga att om man tittar på de här 17 matcherna då, efter den här sviten man hade, och man hade definitivt 2 raka segrar där, så har man alltså bara tagit 1, 2, 3, 4 3 poängar på 17 matcher. Det är för klient.
Det är för klient. Utan tvekan.
Sen alltså, kan man tycka och göra som alla gör i Rögle och säga att ja, men vi har varit med i många matcher, vi har tagit poäng i många matcher. Det är positivt, man tar med sig det. Men om man bara tittar på det, då blundar man rätt mycket med ögonen.
Men om man då ska problematisera ett resonemang, har spelarna blivit sämre då? I början av i första liksom 20 matcherna så kunde de göra mer.
Nej, det är bra att du ställer just den frågan, Daniel. För det är en vidare tanke som jag har. Och det är att jag tror att övriga lag har börjat nå en högre nivå. Medan Rögle, om man inte är kvar på sin höga nivå, kanske tappat lite. Men Rögle var längre fram och var bättre under de här första 20 matcherna som du refererar till. Där tror jag ligger en del av förklaringen. Motståndarna är bättre nu.
Jo, det tror jag du har en delvis rätt. Flera lag sitter ihop betydligt bättre, så är det ju nästan alltid. Men jag tror också att man ska inte glömma den faktorn heller, att de har haft dubbla åtaganden hela hösten. Spelade otroligt mycket matcher hela hösten. Det finns ju en slitenhetsaspekt i detta. Så om man inte ska blunda, det är liksom inget försvar, liksom ett försvarstal på något vis. Men jag tror inte man kan bortse från det, att Rögle har spelat fler matcher än någonsin och liksom slitit duktigt hårt på många spelare. Därför skulle det bli intressant att se nu när man faktiskt fått ett rejält break, nästan en slags ny försäsong, och kan börja om med en fulltalig trupp och med pigga ben, även om det har varit ofrivillig vila liksom, och vissa har varit sjuka, så ska det ändå bli intressant att se vad man kan göra när man har fått tillbaka, börja om på något vis.
Ja, men det var, alltså, i början av säsongen var det ju liksom, då vann man ju matcher trots att man inte spelar bra, och sen så spelar man total hockey vissa matcher och det såg fantastiskt ut också. Man hade ju vad ska man säga, en streak där det liksom var, det var självklart, Rögle spel var självklart och resultaten kändes självklart också ett tag där för dem. Men nu, alltså de siffrorna du kommer med Hjelm talar ju sitt tydliga språk, och som du säger också Daniel, CHL och det matchandet är en faktor att väga in. Men om man tittar på fortsättningen, nu är det en match kvar i CHL, finalen mot Tappara som ju blir klart här i tisdagskväll, igår kväll för oss som vi tiden vi spelar in, när de slog München. Så det gör ju att även om det kommer att bli ett extremt komprimerat schema för dem i SHL med alla flyttar, så har man i princip bara det att koncentrera sig på. Och då vill den här statistiken igen, som du tar upp, det vill ju till att den blir bättre, för annars kommer man ju att halka neråt i tabellen. Så enkelt är det ju bara.
Ja, jag tycker den stora skillnaden jag fått med tidigt i höstas är väl lägsta nivån. Det kändes ju som en, det här maskinmässiga som vi har pratat om, att man i stort sett kunde med precision säga vad Rögle skulle komma ut med och erbjuda. Länge så var lägsta nivån väldigt, väldigt hög. De presterade på ungefär exakt samma höjder kväll efter kväll. Den jämnheten har ju försvunnit av säkert massa olika skäl, men jag tror att slitenheten är en faktor till att liksom den kanske bakre vagnen, om man säger kvalitetsmässigt, inte riktigt har orkat hålla liksom nivån uppe. De har ju haft några ledande spelare som har burit dem produktionsmässigt, men som lag betraktat har man inte orkat hålla lägsta nivån uppe.
Nej, jag instämmer att det är nog många samverkande faktorer också i det här som du är inne på, Daniel. Och man kan också se det mönstret lite grann, tycker jag, hos Frölunda, som ju spelat lika mycket som Rögle i CHL. Frölunda har också blandat och gett, fast man kanske hade förväntat sig att det skulle vara mer stabilt.
Och Frölunda liksom med all sin nedärvda erfarenhet av de här dubbla striden, för dem är detta en normal säsong. De har ju lärt sig detta. De har ju, så här har det ju sett ut för dem varje säsong. De är alltid med i CHL. För Rögle är ju detta nyvunna erfarenhet av vad som händer en sån här höst.
Sen får jag väl också säga det att, för att säga emot mig själv lite grann också, att det var ju lite oväntat att Rögle faktiskt gick så pass bra i början som man gjorde, med tanke på att det var många nya spelare. Det borde ha talat för de andra lagen. Och så säger jag nu att de andra lagen har blivit bättre, samtidigt som Rögle inte har upprätthållt sin nivå. Så min tanke haltar lite grann, men någonting kanske det finns i den.
Jag tyckte det var intressant det som Leon Bristedt sa i en intervju som jag gjorde med honom i samband med OS-truppens uttagning, där han pratade om hösten i termer av att liksom förutsägbarheten har varit Rögles liksom både styrka och svaghet. Att vi är väldigt förutsägbara för varandra. Alltså det är ganska lätt att hoppa in. De har liksom sin formel och alla vet vad de ska göra. Men förutsägbarheten har kanske också varit deras svaghet. Att de har varit lite lättlästa emellanåt. Att lite enkelspåriga, och kanske måste hitta ett sätt att jobba med den.
Kanske att motståndarlagen då lärt sig hantera Rögle på ett annat sätt.
Ja, och att man kanske behöver bli lite mer mångfacetterad, att lära sig vinna på fler sätt. Alltså jag bara kopplade till att i intervjun, när jag pratade med Cam Abbott idag, så sa han att pratade i term att den här tiden vi har fått nu i form av två uppehåll har gjort att vi har fått mycket tid till att analysera det som har varit. Och ja, men han har kommit till en hel del slutsatser, och sa han, vilka vill han hålla in-house? Så jag fick inte del av de här slutsatserna. Men de har liksom haft mycket diskussioner, sa han, med spelarna, och de har liksom försökt predika att liksom göra en reset och börja om och på något vis ännu mer hitta tillbaka. De har ju varit inne på den retoriken tidigare, att liksom de kom ifrån någonting längs vägen. Men det känns som att de har lagt ännu mer analyskraft där.
Lite jobbigt då för dem att trycka på den här reset-knappen, börja om från start och göra det utan Adam Tambellini och Dennis Everberg.
Jo, men samtidigt är det kanske tanken som föds i detta nu i huvudet. Vill man liksom, de vill ju tillbaka till något slags det här maskinmässiga, där man kan rulla på utan att liksom matcha laget särskilt hårt, att liksom kedjorna jackar i varandra. Och det kan ju kanske vara en någon slags positivt i det hela, att alla fattar ju det, att det vill ju till att den här maskinen rullar nu, för nu finns det inte de här som kommer att rädda dem hela tiden. Det funkar liksom inte att de hoppar in och gör 2-3 mål, utan nu måste ju alla bidra. Så någonstans kan det ju kanske, vad vet jag, påskynda den processen.
Nu går vi tillbaka i vårt körschema. För det finns ju rykten faktiskt inte bara fram till 15 februari och det här fönstrets stängning, utan till nästa säsong.
Jo, men precis. Sportexpressen gick ut i också under tisdagen att Kim Rosdahl, som nu är i Oskarshamn, har ett långt förflutet i Malmö och även varit en sväng i Modo för två säsonger sedan. Att han ska vara överens med Rögle inför nästa säsong. Jag tror många som lyssnar som känner igen och ser honom framför sig från framförallt då när han spelar i Malmö och mött Rögle många, många gånger då.
Då var han ju en ganska fysisk, rälig typ. Det känns som att han har utvecklats spelmässigt rejält de sista åren. Men det är väl också en lite halvkontroversiell värvning. Jag har sett att det grymtas en del. Alla inte, folk vill ju stänga den dörren med allt som har haft förknippelse med Malmö genom åren. Men nej, så det är ju intressant. Det skulle i så fall innebära att två tredjedelar av den där succékedjan ska spela Rögle nästa säsong. Förutsatt att de inte hamnar i NHL istället.
Ja, Fredrik Olofsson har också ryktats till Rögle. Men där, om jag förstår det hela rätt, så talar det allra mesta för att han kommer att försvinna över till Nordamerika istället. Att det går liksom, han går så pass bra att han kommer att få ett NHL-kontrakt. Så att det återstår väl att se.
Men trenden kan man väl konstatera, förutsatt att de här två värvningarna till nästa säsong stämmer, att Chris Abbott vill fortsätta sitt spår att liksom hitta, även om de som har plockat in för denna säsongen, Ludvig Larsson, Oskar Ståhl Lyrenäs, spelar i Allsvenskan, så det här hitta svenska spelare som kan ta nästa kliv i Rögle, den håller i sig. Och med tanke på hur positivt utfall han har fått på dem, mycket mer positivt utfall där än på importer, så låter det väl ganska logiskt att han vill fortsätta gräva i den svenska dammen.
Det med Kim Rosdahl och att det kan vara halvkontroversiellt, finns det fler sådana övergångar bakåt? Ja, Daniel Saar, men han hade ju ett annat ingångsvärde kan man säga, som ju var en Rögle produkt och hade en säsong i Malmö. Det är lite skillnad där mot Kim Rosdahl, men är det känsligt med allt som rör Malmö om det kommer någon spelare därifrån, och har det funnits fler sådana genom åren?
Det är svårt. Jag tycker det är svårt att bedöma hur utbredd liksom den uppfattningen är. Hur många av Rögles alla supportrar tycker att detta är förkastligt? Det är ju ofta de som skriker högst som hörs liksom. Men det har alltid varit så. Roger Hansson brukar påminna mig om, han slog igenom i Rögle, gick till Malmö i början på 90-talet, spelade där i 4 säsonger, 5, gick till Tyskland sen och spelade där i 4-5, sen flyttade han hem till Rögle och har liksom varit i Rögle hela sitt liv utom de här 4 säsongerna i Malmö. Och han blir ju liksom fortfarande påminn om att han gick till Malmö för 30 år sedan. Så att,
Oj! Och då har Björn Hellqvist som försvann till Malmö också, även om det var otroligt speciella förutsättningar, så det är ju en väldigt uppmärksammad och liksom debatterad flytt då. Jag minns presskonferensen, jag var på den nere i Malmö, och det var väldigt stor liksom uppståndelse kring det när Hellqvist valde att ta det jobbet.
Det är ju någon slags nyansskillnad också. Hur präglad av Malmö är spelaren? Men Ludvig Larsson som är i Rögle har ju också ett förflutet i Malmö. Men på något vis, där har jag egentligen aldrig hört någon kritik. Den är liksom långt bak i tiden. Det var på ungdomsnivå. Det har runnit liksom mycket vatten under broarna. Kim Rosdahl har ju ändå spelat i Malmös A-lag och har ett förflutet i ungdomsverksamheten. Det är på något vis next level för...
Och ganska färskt också, inte jättelångt tillbaka i tiden.
Nej, så är det.
Ja. Är vi igenom?
Nästan, jag ska bara pudla först.
Ska du pudla?
Jag har en spaning också.
Ja, ah, okej. Okay.
Kan jag få pudla först då, som jag har pappret med mig. Vi pratade ju förra veckan om statistik, vilka lag Rögle har tagit mest poäng i snitt mot. Är det topplagen, lagen i mitten eller bottenlagen?
Ser du den här sombrero-hatten han har på sig nu igen? Vår sån skamhjälm.
Min polare Magnus köpte faktiskt sån i Mexiko för ett antal år sedan och gick omkring med det på flygplatsen. Nu är vi ute och reser igen. Tänk så att det alltid blir så att vi hamnar någonstans i världen.
Kan du be honom skicka den till mig?
Nåväl, tillbaka till dig Linus.
Ja, nej, men då har ju stått mig en vecka då att jag sa fel på mittenlagen. Och det blev ju därför helt liksom fel totalsnitt också. Rögle hade helt plötsligt tagit enormt mycket poäng.
Bröt ihop helt av detta.
Ja, jag,
Men jag förstår dig Linus, för det är skitjobbigt. Man lägger ner tid på det och man tycker att man har räknat om och om igen. Jag är livrädd varje gång jag ska leverera siffror. Vare sig det är tidning eller podd. Och det kanske är jag som får pudla nästa vecka. Nu.
Ja, men så står man ju här liksom inför tusentals lyssnare och bara lyssna nu på detta allihop. Detta är jätteintressant. Och så står man och har fel.
Ja, ja, men jag köper det fullt ut att du tyckte att det var skit.
Det är ju hemskt.
Ja, ja, absolut.
Det kan
absolut
hända, men det är hemskt.
Bosse elektriker drar i fel kablar också. Det blir fel ibland.
Ja, så är det i sig. Men i alla fall då, rätt snitt hoppas jag nu är att Rögle har tagit drygt 2 poäng i snitt mot de andra topplagen. Och det är alltså inte att de har över 2 poäng i snitt mot mittenlagen, utan det är betydligt lägre då, 1,63. Får jag det till i alla fall. Och sen är det drygt 2 också mot bottenlagen. Så det man kan konstatera, även om det är fler matcher mot mittenlagen som man har avverkat, som också måste vägas in, och betydligt färre mot framförallt bottenlagen, så är ju lagen i mitten det gäng som Rögle tar i snitt minst antal poäng mot.
Kontroller, jag räknar gärna. Vi har ju kul med ny pudling nästa vecka.
Jag tycker att ingen som lyssnar på detta ska kontrollräkna någonting.
Linus, ja, du har mig på din sida. Jag kommer inte kontrollräkna.
Samtidigt så uppskattar jag, har fått ett gäng meddelanden om detta då, och jag uppskattar verkligen att vi har så pass liksom uppmärksamma lyssnare som har sån stenkoll så att man får chansen att rätta till ett fel även om det tar en vecka.
En vecka av plågor.
Ja, men när man skriver en text kan man bara gå in och sudda och skriva rätt istället. Det är inte så lätt om vi står här.
På nätet kanske, men tidningen där är det för evigt.
Ja, där är det för evigt.
Ja. Jaha, en spaning Daniel.
Valtteri Kemilainen. Ja. Jag tar det på skånska. Jag anpassar mig inte. Jag sa som Linus Alins far, det är andra som får anpassa sig.
Exakt, och vi kan också konstatera att Kemilainen i Catena Arena, när snacket går där, så kommer väl det efternamnet framförallt att uttalas på ungefär kanske 1687 olika sätt.
Ja, tror jag.
Kemilainen, Kemilainen, ja. Ni fattar.
Kemilainen.
Det kanske till och med blir ett A där. Kemilainen.
Om du skulle rada upp alla finländare som varit i Rögle sedan urminnes tider, vilket nummer är han i ordningen?
Vilket nummer är han? Där?
Vilken finländare i ordningen
är han? Jag tror du säger, vilken skulle du ranka överst igen?
Nej, jag kommer dit sen igen. Jag vet vem du har som etta.
Valtteri Kemilainen.
Vilket han är alltså nummer? Finländare nummer
24.
Salin.
Oj, de har ju haft många där.
Jag är medveten om att det kan vara typ 350% fel här nu.
Ja, jag också. Jag är inte... Ja, men 36 här då.
Så här vet du, Mattias Hjelm är den stora experten. Du är ju bara 2 ifrån.
Är det sant?
26 finländaren.
Bra Hjelm.
Och finländare är ju som ni vet den fjärde vanligaste nationaliteten i Rögles historia efter svenskar, kanadensare och amerikaner.
Jag tror du skulle säga i världen, så jag var på väg att rätta det där faktiskt.
Nej, men här finns ju då allt ifrån legendariska namn som Tom Vuorijärvi, Petri Kaltava, Lasse Kukkonen, gamla lagkaptenen, Harry Lundberg var med 96-97, han
just
minst,
det.
Han minns du Hjelm.
Ja.
Tillsammans med Vesa Goman.
Det var en bra målvakt där.
Nej, han var absolut inte målvakt. Pekka Virtas gamla slagskott. Har jag sett att gamla lyssnare har minns.
Slagskott även, vi minns.
Han blev inte långvarig va?
Vem då?
Pekka Virta.
Jag tror han kom in en säsong när Håkan Nygren var tränare. Det var en ganska bastant herre som inte gjorde något större avtryck, vill jag minnas. Men den största av alla är ju då
Juha-Matti Aaltonen.
Nej. Ja, okej då. Du får säga det. Han som har spelat flest matcher.
Kari Eloranta.
Exakt. Och vem är tvåa?
Soran Jemi.
Mycket bra. Vilka hjältar vi har. Och trea är Arto Rutanen.
Ja, såklart.
Kolpanen också kommer jag tänka på nu.
Ja, Kolpanen saknar man ju. Vilken skön lirare det var.
Ja, där kunde man gå och få några goa citat efter matcherna faktiskt.
Ja, det var ju en underbar personlighet. I alla fall vad han visade för oss journalister.
Frisk fläkt.
Mycket. Spännande. 26 finländare med Valtteri. Ja. Eller 26 innan Valtteri.
Ja.
Eller för, du kan inte svara ja på båda.
Nu gjorde jag som förra veckan när jag dömde ut.
Jag kan ingenting om hockey, då ska du säga.
Precis. Jag zoomade ut i hjärnan. 23 utespelare, 3 målvakter. Nummer 26 i ordningen är han. Han är den 26.
Okej, okay, då vet vi det. Ja, och om ni räknar efter det hemma och får det till någon annan siffra så vet ni vem ni ska höra av er till.
Och på tal om gammalt mög så kan man ju också...
gammalt mög?
Ja, men det, om det ska vara
är det bajsmackor nu igen?
Nej. Alltså, gammalt mög är lika med historik. En del tycker det är intressantare än andra.
Välkommen till Skåne igen.
Så kan man säga att några av de här finska namnen de var med när Rögle bytte skepnad från Rögle BK till Rögle Griffins och ändrade sin logotyp. Ändrade sin logga på tröjorna och det blev ett jävla liv som man inte hämtar sig från förrän man bytte tillbaka egentligen. Och då är det Frölunda som ska in på våga 3.
Det verkar vara ett jäkla liv, ja. Om deras nya klubbmärke.
Som presenterar sin nya logga idag och det var länge sedan jag såg en sån shitstorm som nu. För att de skulle nog tagit ett samtal till Rögle Griffins kommittén innan de skapat helt nytt klubbmärke.
Det där med att byta klubbmärken, det är inte helt något som är populistiskt.
Ja, men det enda jag tänker så här, alltså, i ett sånt här fall, alltså man är väldigt tydliga med att det är liksom för fansen och klubben är för fansen och så här. Man la ut något statement förra veckan med ett långt så här väldigt långt och speciellt kan vi säga brev till supportarna som var riktat direkt till supportarna. Istället för att liksom ta fram ett förslag som man nu bara säger att detta är vårt nya klubbmärke, här är det. Nu har vi bestämt oss. Men vilka är det som har bestämt sig då? Det är ju designern och klubbledningen gissar jag. Varför inte bara ta fram 4 förslag kanske? Och sen skicka ut, varsågoda supporter. De här 4 förslagen kan vi i klubbledningen tänka oss. Rösta. Ni ja. Får välja. Ja. Alltså jag vet inte, alltså nu är det ju så här. Supportrarna blir liksom, man säger till dem, vi inkluderar er, och sen så tar man beslutet själva och så är de inte alls inkluderade i själva beslutet. Jag vet inte om det hade kunnat gå till på det sättet som jag föreslår, men det är första tanken som dyker upp i mitt huvud. Varför har inte supportrarna någonting att säga till om då?
Det låter logiskt tycker jag. Nu vet vi för sig att du tycker att Frölundas nya klubbmärke är svinsnygg.
Nej, ja, det tycker jag inte. Att, alltså, sen är det med allt sånt här som är nytt. Man har vant sig vid någonting under många år att det ser ut på ett visst sätt och sen så kommer något nytt. Och framförallt på sättet liksom, det har varit med alla turer kring Frölundas klubbmärke så finns det ju liksom en, vad ska man säga, en tidsram för att vänja sig vid det nya gissar jag. Men spontana reaktionen var ju att det inte var snyggt.
Ja, men det är svårt att göra någonting när man ska ändra någonting så klassiskt. Och jag tror framförallt om man ger sig ut och skapar någonting nytt som inte har någon historisk koppling. Det vi pratar om nu, nostalgi, gamla spelare. Det är mycket som liksom sitter nedärvt. Det finns säkert folk som har där klubbmärket liksom, eller det finns ju många människor som har klubbmärket tatuerade på sig. Det betyder mycket för folk. Så att det är att ge sig ut på djupt vatten, att skapa nya klubbmärken. Så att det blir intressant att följa.
Och vansinnigt svårt att ligga rätt i tiden också 2022, att skapa ett klubbmärke som funkar nu och funkar för framtiden. Inte som förr i tiden när man kunde skapa emblem kanske med kransar och allt vad det kan vara runt omkring.
Ah! Och sen vet det, alltså, som apropå det jag var inne på innan, det vet det Sören om det hade blivit samma starka reaktioner om Frölunda hade sagt att här är vårt nya samarbete i samarbete, eller vårt nya klubbmärke i samarbete med vår supporterklubb har vi tagit fram detta. Jag vet inte om reaktionerna hade blivit lika starka då alltså.
Nej, men det är svårt. Det är gamla tiden möter nya tiden. De här stora klubbarna idag är väldigt liksom kommersialiserade. Det är inte alltid alla nya liksom idéer och grepp. Det ska gå hand i hand med mycket gammalt också. Det är svårt att vara klubb idag.
Champions go beyond, eller vad säger du?
Vad sa du?
Champions go beyond.
Ja, jo. Den hade man kanske svårt att relatera till som supporter.
Nej, och vi behöver ju faktiskt inte ta och gå längre än 50 meter eller 100 meter, sticka ut huvudet åt höger och titta ner på den nyaste byggnaden i Helsingborg och konstatera, okej, jag blundar.
See you later.
Här kommer en liten sågning. En liten avslutningssågning.
Sveriges fulaste byggnad. Inte ens klar. Ja, nej men det blir bra så.
Gott med en skallning.
Härligt.
Vi rundar där tror jag.
Ja, det tror jag. Så att vi inte spårar ur mer.
Nej. Då hoppas vi att vi har lite fler matcher att prata om nästa vecka då helt enkelt. Och vi kan väl passa på att tacka vår trogna samarbetspartner som heter vadå, Dönne Rut?
Vågen Försäkringsbyrån. Det glömmer du aldrig igen.
Nej, det gör jag inte. Och jag tackar i vanlig ordning er som har lyssnat och hoppas att ni haft en fröjdefull knapp timme.
Hör av er till oss och rätta oss gärna när vi har fel, för då har vi ibland. Ha oss nästa vecka!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.